I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss alla bedja. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son, utan för vår skull utgivit honom till döden på korset, sänd din ande i våra hjärtan, så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska nu fortsätta att lyssna till och betrakta passionshistorien enligt evangelisten Matteus. Och nu har vi kommit till avsnittet för femte veckan. Jag läser från Matteus evangeliet 26 kapitel, verserna 57 till och med 75. Det som hade gripit Jesus förde honom till översteprästen Kajafas, där de skriftlärda och de äldsta hade samlats. Petrus följde efter på avstånd ända till översteprästens palats. Där gick han in på gården och satte sig bland tjänarna för att se hur det skulle sluta. Överste prästerna och hela rådet sökte få fram något falskt vittnesmål mot Jesus så att de kunde döma honom till döden. Men det lyckades inte trots att det uppträdde många falska vittnen. Till sist trädde det fram två som påstod att han hade sagt: "Jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen inom 3 dagar. Då reste sig översteprästen och frågade: "Har du inget att svara på deras beskyllningar?" Men Jesus teg. Och översteprästen sa: "Jag besvär dig vid den levande Gudens namn att säga oss om du är Messias, Guds son." Jesus svarade: "Du har själv sagt det. Men jag säger er, efter detta ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln." Då slet översteprästen sönder sina kläder och sa: "Han har hädat. Vad ska vi nu med vittnen till? Ni har själva hört hädelsen. Vad säger ni?" De svarade: "Han förtjänar döden." Då spottade de honom i ansiktet och slog honom, och några gav honom örfilar och sa: "Visa att du är en profet, Messias. Vem var det som slog dig?" Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa: "Du var också tillsammans med Jesus från Galileen." Men han förnekade det inför alla och sa: "Jag förstår inte vad du talar om." Han gick ut i porten, och där var det en annan kvinna som såg honom, och hon sa till dem runt omkring: "Han där var tillsammans med Jesus från Nazaret." Han förnekade det på nytt och svor på det: "Jag känner inte den mannen." Strax efteråt kom de som stod där fram till Petrus och sa: "Visst är du också en av dem, det hörs på talet." Då svor han och betyrade: "Jag känner inte den mannen." I samma ögonblick gol en tupp. Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt: "Innan tuppen gal ska du ha förnekat mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi sjunger psalmen 143.
är
trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv. Så står det om oss och om Jesus i andra Timoteusbrevets andra kapitel och 13 vers. Är vi trolösa? Ja, nog händer det att vi är det och sviker Jesus, precis som lärjungen Petrus. Men Jesus förblir ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv. I vår passionstext idag så ställs vi inför Jesus som frimodigt vittnade med den goda bekännelsen inför översteprästerna och hela stora rådet. Och inför Petrus, lärjungen som förnekade Jesus 3 gånger på översteprästens gård. Och i predikan ska jag tala om detta, om Jesu bekännelse och Petrus förnekelse. Först Jesu bekännelse. Ja, hela Jesu liv var egentligen en enda stor bekännelse. Hans gärningar, detta att han botade sjuka, bespisade hungriga, var ju ett tecken på att han var Guds son. Men nu står Jesus där inför rätta. Istället för att värna i rätten så vrängde man rätten. Översteprästerna och hela rådet sökte få fram något falskt vittnesbörd mot Jesus så att de kunde döma honom till döden. Jesus hade ju inte gjort någon gärning som förtjänade ett dödsstraff. Och därför så måste man ta till falska vittnen. Men falska vittnesmål kan sällan bli samstämmiga. Och skulle någon kunna dömas så var det efter 2 eller 3 vittnen samstämmiga utsagor. De fick inte skilja en enda liten detalj. Och få 2 så kallade vittnen att ljuga på samma sätt, det lär vara mycket svårt. Inte heller detta att de 2 som påstod att han hade sagt: jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen inom 3 dagar. Inte ens på det vittnesbördet kunde Jesus dömas. För han hade inte talat om att riva ner Guds tempel, utan riv ner detta tempel så ska jag på 3 dagar låta det uppstå igen, hade Jesus sagt. Och evangelisten Johannes skriver att det var om sin kropps tempel som han talade. De kunde bryta ner hans kropp och 3 dagar efter det skulle han uppstå igen. Inte ens genom att förvränga Jesu ord lyckades man få Jesus fälld inför domstolen. Och här möter vi Jesu tysta bekännelse. När man anklagade honom för olika saker, anklagelser som var ren lögn eller förvrängda sanningar, som ju inte är annat än lögn det också, så teg Jesus. Varför teg han? Han hade ju kunnat säga: det är lögn allt vad de säger. Men han visste att det tjänade ingenting till att försvara sig inför dessa människor. Och Jesus hade ju inte heller kommit för att försvara sig, utan han hade kommit för att bära hela världens synder. Han kom för att ta på sig de anklagelser som rätteligen kunnat riktas mot oss. Och därför teg Jesus. Han var offerlammet. Likt ett lamm som förs bort att slaktas, och likt ett får som är tyst inför dem som klipper det. Ja, han öppnade inte sin mun, står det i Jesajas 53 kapitel. Och om detta vittnade Jesu tysta bekännelse. Då ställer översteprästen en rak fråga till Jesus under ed: jag besvärde vid den levande Gudens namn att säga oss om du är Messias, Guds son. Han svarade: du har själv sagt det. Och han gjorde ett viktigt tillägg. För ordet Messias hade ju kunnat tolkas som om det var en upprorsmakare. Det fanns många på Jesu tid som gjorde anspråk på att vara Messias, en politisk Messias. Och det hade man ju kunnat anklaga honom för inför Pilatus, att vara en sådan Messias. Och det tog man ju också till längre fram, som vi ska se. Men nu säger Jesus, inte en jordisk Messias. Efter detta ska ni få se Människosonen. Det var det namn som han använde om sig själv. Människosonen ska bli överlämnad i syndarnas händer. Människosonen har kommit, inte för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Uttrycket Jesus använder stod i Daniels bok, det 7:e kapitlet, där det talas om Människosonen som ska komma på himmelens skyar. Och Jesus säger också att ni ska få se Människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens moln. Det där ordet makten var en omskrivning av det heliga gudsnamnet som man inte uttalade bland fromma judar. Han skulle komma på himlens moln. Han var den som skulle döma världen. Och nu vittnar Jesus om detta. Jag står nu idag inför er och ni dömer mig, den oskyldige, till döden. Men Människosonen ska komma tillbaka och hålla dom, och då kommer också ni som fäller orättfärdiga domar över mig att ställas till svars inför detta. Jag är Människosonen, världsalltets domare. Jesu bekännelse talade om vem han var och vilka konsekvenser detta skulle få för människor som handlade orätt. Men denna frimodiga bekännelse kostade frälsaren lidande och död. Överseprästen slet sönder sina kläder. Det gjorde man som tecken på djupaste sorg. Han har hädat. Vad ska vi nu med vittnen till? Ni har själva hört hädelsen. Vad säger ni? De svarade, han förtjänar döden. På grund av sin frimodiga bekännelse fick Jesus utstå spott och slag och till sist en grym död. Detta var nu något om Jesu bekännelse, hans livs bekännelse, hans tysta bekännelse, hans ords bekännelse och vad detta kostade honom, lidande och död. Och nu ska jag också tala om Petrus förnekelse. Varför blev han en förnekare, denne lärjunge som heter Simon och som Jesus hade gett tillnamnet Petrus klippan? Denne lärjunge som bekände Jesus med den höga bekännelsen, du är Messias, den levande Gudens son. Han som i salen i övre våningen hade lovat och sagt, även om alla andra kommer på fall för din skull, så ska jag aldrig komma på fall. Hur kunde det sig att han höll ord så dåligt, denne Petrus? Ja, en orsak kan vara att han gick utanför sin kallelse. Han gick dit han inte skulle gå. De som hade gripit Jesus förde Jesus till översteprästen Kajafas, och så står det, Petrus följde efter på avstånd, ända in till översteprästens palats. Där gick han in på gården och satte sig bland tjänarna för att se hur det skulle sluta. Jesus hade inte sagt till Petrus att han skulle gå med honom på den vägen. Tvärtom hade Jesus sagt, dit jag går kan du inte följa mig nu, men framdeles ska du följa mig. Petrus fick helt enkelt inte följa Jesus dit. Det var inte hans kallelse. Varför gjorde han det ändå? Ja, kanske för att han var nyfiken. Han ville se hur det skulle sluta för mästaren som blivit gripen där i örtagården. Händer det inte också att vi går på självvalda vägar? Vägar som Jesus inte har bett oss att gå, mitt in ibland Jesu fiender. Kanske litar vi på oss själva. Jag kan stå emot detta. Och när vi ställs i en trängd situation så kan också vi bli förnekare. Jesus för oss på sina vägar, det är sant. Och går vi hans vägar så har vi honom med oss. Och då har vi också löftet att han ska skydda oss och bevara oss. Löftet att värre frestelser kommer inte att drabba oss än vi får kraft att stå emot. Det är när vi råkar hamna bland Jesu fiender därför att vi följer Jesus. Men Petrus följde efter på avstånd. Han höll sig inte nära Jesus. Och går man då av nyfikenhet in på vägar som Jesus inte har bett oss att gå, då kan också vi falla och bli förnekare. Och det är en väldigt stor risk också för oss. Petrus blev en förnekare därför att han gick de vägar som Jesus inte sagt till honom att gå. Men också därför att han inte aktade på Jesu ord. Jesus hade gett honom ett ord där i salen i övre våningen. Sannerligen, i natt innan tuppen gal ska du ha förnekat mig 3 gånger. De där orden hade Petrus alldeles glömt bort. Och så sitter han där på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa: du var också tillsammans med Jesus från Galileen. Och detta inte för att ställa Petrus mot väggen, utan bara som ett konstaterande. Den där mannen hörde ju inte till översteprästens tjänstefolk, utan var en främling. Men hon hade sett att han var med Jesus, och nu säger hon det bara till honom. Men då står det att han förnekade det inför alla och sa: jag förstår inte vad du menar. Han förnekade inte bara inför henne, utan inför dem som stod runt omkring. Och ändå så hade ju Jesus sagt ett allvarsord: den som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Och nu hade Petrus förnekat honom. Och då gällde det för Petrus att dra sig tillbaka. Han gick ut i porten och där var en annan kvinna som såg honom. Den här kvinnan sa till dem runt omkring: han där var tillsammans med Jesus från Nasaret. Och nu fäste hon de andras uppmärksamhet på Petrus. En kristen bekännare blir igenkänd också bland Jesu fiender. En människa som lever som en kristen kan inte dölja sitt kristna liv. Även om man ingenting säger utan tiger och står där på avstånd, så syns det ändå att han eller hon är en Jesu lärjunge. Och det syntes på Petrus. Han kunde inte förbli anonym. Och det händer också att vi får frågan: kanske är du en sån där religiös, en som tror på Gud och Jesus. Och då gäller det också för oss att vittna med den goda bekännelsen och inte göra som många människor tyvärr ofta gör, börja komma med undanflykter. Ja, alltså man tror väl på en högre makt, men tror för all del inte att jag är så där väldigt religiös. Nog händer det att jag går i kyrkan, men där är det ju så fint och högtidligt. Istället för att säga: ja visst, jag är en bekännande kristen. Petrus borde väl ha sagt: Ja visst, jag är en lärjunge och det är min stora glädje att få tillhöra Jesus. Att få tro på honom, älska honom och följa honom. Men han förnekade det på nytt och svor på det. Nu lade han så till en ed där han kallade över sig allt ont om det som han sa inte var sant. För sådana var ofta ederna. Och han sa, jag känner inte den mannen. I det första fallet hade han spelat oskyldig. Jag förstår inte vad du talar om. En människa kan ju ta fel på folk. Men nu förnekade Petrus och svor på det. Jag känner inte den mannen. Han kallar inte Jesus min mästare utan den mannen. Precis som han inte ville kännas vid honom. I uttrycket den mannen så låg det något nedsättande. Tror ni att jag känner en dödsdömd brottsling? Men så lätt kom inte Petrus undan. Strax efteråt kom det som stod där fram till Petrus och sa, visst är du också en av dem? Det hörs på talet. Det som avslöjade Petrus, det var hans galileiska dialekt. Det gick lätt att känna igen vilken trakt han kom ifrån. Då svor han och bedyrade, jag känner inte den mannen. På talet hördes det att Petrus var en galilé, en av lärjungarna. Och det gör det om vi vill vara sanna och levande kristna. Det hörs på talet, även om vi inte säger en massa fromma saker eller går omkring och sjunger halleluja, så märks det ändå på en kristens tal. Han kan inte ställa sig världen lik och tala illa om Jesus. Han kan inte heller svära vid djävulens namn om han älskar sin Herre Jesus Kristus. Ingen kan säga förbannad vare Jesus om han är en andefylld kristen. Så förnekade Petrus Jesus tre gånger. Därför att han gick dit han inte borde gå. Och därför att han hade glömt Jesu ord och gått in bland Jesu fiender. I samma ögonblick golen tupp. Det blev väckelseropet. Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt. Innan tuppen gal ska du ha förnekat mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert. Petrus förnekelse slutade inte i svärjande och bedyrande att han inte kände Jesus. Det slutade i en uppriktig ånger. Han kom ihåg Jesu ord. Det är viktigt att vi blir påminta om Jesu ord och håller det som han säger levande för oss. Det är det enda som kan skydda oss i frestelsens stund. Att komma ihåg Jesu ord och lyda ordet och följa ordet. Men nu hade Petrus förnekat Jesus. Och detta ångrade han. Och han gick ut från överseprästens gård, bort från alla Jesu fiender. Och det gäller också för oss att fly synden och syndasällskapen, som det hette i den gamla katekesutvecklingen. Inte bara synden, detta att överträda Guds bud, utan också fly syndasällskapen. För syndasällskapen kan göra att en människa blir en förnekare. Och han grät bittert. Vad var det för gråt? Jo, ångerns tårar över sig själv och sina synder. Hur kunde jag förneka min Herre som jag lovat att älska och följa och till och med gå i döden för? Petrus tårar var bittra. Men det slutade inte i bitter grämelse över sig själv och sina synder. Utan den bedrövelse som hans bittra tårar gav uttryck för var en bedrövelse som var efter Guds sinne. Och i skriften står det, den bedrövelse som är efter Guds sinne kommer i åstad en bättring som leder till frälsning och som man inte ångrar. För Petrus blev detta vägen till upprättelse. Detta är tecknet på den sanna ångern. Det börjar med att man ser sin synd och att man sörjer över synden och längtar efter att bli fri ifrån den och därför går till Jesus med den. Nu kunde inte Petrus gå till Jesus med den. Han kunde inte stiga fram till den bundne Jesus. Men han fick möta Jesus i Galileen efter uppståndelsen och bli upprättad av Jesus. Bli ställd inför de tre frågorna. Älskar du mig mer än dessa gör? Älskar du mig? Har du mig kär? Och Petrus fick säga, Herre, du vet allting. Du vet att jag har dig kär. Så vet vi att det finns förlåtelse och upprättelse för all synd, också för förnekelsens synd. Varför? Jo, därför att Jesus har bringat försoning också för denna synd. Är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv. Han förblir trogen sina löften om upprättelse för den som ångrar och bekänner och begråter sin synd. Har han lovat detta så håller han det, för han kan inte förneka sig själv. Så kan det bli en upprättelse och en ännu frimodigare bekännelse, som det också blev för Petrus. Han vågade stiga fram inför de 3000 på pingstdagen och vittna om Jesus. Och han vågade vittna inför Stora rådet när han hade botat den lame tiggaren vid Sköna porten och säga, vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Och Petrus fick följa sin mästare och lida martyrdöden för sin trogna bekännelses skull. Så får vi se på Jesu frimodiga bekännelse, och av den våga bekänna hans namn. Så kan vi också se Petrus förnekelse och inte döma Petrus som den värste bland syndare, utan av Petrus exempel hämta varning att inte gå de vägar Petrus gick, utan håll oss till Jesus och hans ord. Så får vi följa Jesus och vara trogna mot honom. Ja, du som var till döden trofast, fostra oss att bliva trogna. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, du som med ditt heliga ord har velat trösta, lära, förmana och varna oss. Låt din heliga ande fästa ordet vid våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, i hopp, i kärlek och tålamod in till tidens slut, och så får bli saliga genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Och så sjunger vi psalmen 449 från den fjärde versen. oss bedja. Outsägligen stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor, att du för vår skull blev människa och led smädelse, ångest, pina och död för oss syndare som annars hade fått evigt dö. Giv oss nåd att alltid påminna oss och i tro ta emot denna din välgärning, så att vi därför lovar dig tillika med Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid leva kristligt och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som förlossat oss från dödens och djävulens makt och som till slut ska ta oss från denna oroliga värld till dig i himmelen, där vi på ett fullkomligt sätt ska prisa och lova dig i evighet. Amen. Så ber vi med varandra. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Thank you. Vi får gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.